Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I det här programmet så är det ni lyssnare som håller i taktpinnen. Det är ni som bestämmer ämnena, det är ni som ställer frågorna. Och som vanligt, doktor Mikael som kommer med svaret.
Och avslutningsvis, så här är det.
Hur har du haft det i veckan?
Jo, tack. Det har varit sådär.
Sådär?
Ja, det var kämpa på.
Men gud, vad är det? Vad olikt du är. Vad då kämpa på?
Nej, jag har haft det mycket bra tycker jag. En del patienter gör mig lite mer glad än andra patienter.
Har du haft något jobbigt fall i veckan eller?
Ja, vi har ju många fall med missbruk och suicid går hand i hand. Med många psykiatriska diagnoser när man vet att man inte kommer tillbaks till noll. Alltså att det friska är att vi botar kanske en blodförgiftning, men de förutsättningarna som en person hade innan kan vi inte påverka så mycket, vilket gör en lite nedstämd.
Blir du påverkad av det? Blir du påverkad när du ser människoöden som, där du inte kan hjälpa till?
Ja, det blir jag, det kan jag säga. Och ibland upplever jag att man pysslar med lite meningslös vård. Man vågar inte ta ställning. Och det här är det svåraste som finns uppenbarligen. Att våga sätta gränser. Många människor är av den uppfattningen att allting ska alltid göras.
Mm, och det, är det inte så,
nej, verkligen inte. Det är en grav missuppfattning. Man ger sig inte på med avancerad kirurgi, till exempel på dementa 90-åringar. Det gör man inte, utan då satsar man till exempel på omvårdnad så att de mår bra och har bra liv. Men man håller inte på med meningslösa utredningar och sånt där. Och ibland så ska man ge sig. Man ska inte lägga någon i respirator för tionde gången, utan då säger man, det räcker nu.
Men vem är det som säger det? Är det du som läkare?
Ja.
Eller är det patientens anhöriga? Vem är det som gör det av, liksom, tar det beslutet?
I bra fall så är det, alltså det är ju så här att den som fattar beslutet är ju läkaren. Anhöriga är ju med och har åsikter. Men ansvaret ligger ju på läkare. Så att, och det där är en missuppfattning också ibland. För jag har ju varit med om det här tusentals gånger när anhöriga säger vi har bestämt oss för att vi inte ska göra mer nu. Mm. Och det är ju inte så att de har det. För de har inte den kraften att kunna bestämma. Utan jag vårdar en patient. Ja, men vi vill ju göra allt i samförstånd. Mm. Men alla de här komplicerade etiska och moraliska diskussionerna blir ju väldigt mycket bättre om man tar dem innan en situation har uppstått.
Men är det det som jag känner kommer från dig just nu? Att du har haft en tuff vecka rent känslomässigt i ditt jobb som läkare?
Ja, det vet jag inte. Men ibland så är det... Just den här veckan har inte varit sådana här svåra beslut med inskränkt behandling. Men just det här med den personen som för tionde gången har försökt ta sitt liv. Mm. Och vi räddar den tillbaka. Och jag ser inte var det ska sluta.
Mm.
Och det är enorma arbetsinsatser. Vi pratar veckor i respirator.
Och så egentligen vill du bara ta tag i det som är orsaken till,
ja, just det,
symptomet.
Ja, så vi har haft några riktigt dysta som har hoppat från järnvägsbroar ner och kommit och brutit allting och sånt där. Och vi har gjort det för tionde gången och vi räddar livet igen.
Mm.
Och det känns inte meningsfullt faktiskt.
Usch, vad tungt.
Ja, ibland är det så. Och, men så jag tror ju inte att jag är Gud. Det är inte jag som ska bestämma om folk ska leva eller inte eller dö. Men jag ska verkligen ge förutsättningarna för hur, vad är jobbigt här? Vad kan det här leda till?
Men när de kommer till dig så kan du inte, jag menar, då kommer de ju akut. Du kan inte göra mer än att försöka rädda livet på dem. Det är ju det
precis.
Du gör.
Ja. Men om det kommer till exempel en som har legat, en svårt lungsjuk person som har legat i respirator 5 gånger tidigare och själv sagt att jag vill inte vara med om det här någonting, då kan jag säga att nej, här sätter vi gränsen. Vi gör allt vi kan, men vi lägger inte patienten i respirator till exempel. Ja, men då kommer den att dö. Ja, det kommer den. Och så pratar man med anhöriga. Och gör man det här så här tydligt, så ofta så är anhöriga oerhört lättade av detta. Men andra säger nu, och kanske några som lyssnar på programmet, hur tror du det? Du ska göra allting för alla. Och det vill jag bara säga, att det ska man inte.
Ja, en sak i alla fall tänker jag som känns bra nu i det här läget, när du ändå haft en tuff läkarvecka, får man väl kalla det förra. Det är att vi ska prata om någonting som är kanske en av de mest positiva, härliga sakerna man kan prata om inom medicinen.
Ja.
Nämligen rekonstruktiv kirurgi.
Ja, när man återskapar någonting som man tror har varit försvunnet, men det går ändå att rädda mycket av det.
Berätta lite grann kring vilken typ av skador eller åkommor eller sjukdomar pratar vi om här som man kan alltså hjälpa patienten med?
Det är ju, vad det gäller olyckor så är det ju mycket alltså trasiga nerver och kärl och kroppsdelar, fingrar.
Personer, som har åkt av.
Ja, som åker av. Man skulle bara kolla gräsklippan. Det är oftast de mest rutinerade. Det är gubbar i 65-årsåldern som har klippt gräs i 50 år. Jag skulle bara ta bort något. Slafs säger det. Så åker fingrarna av och det hänger i trasor. Det kan man, många gånger så kan man kanske inte göra det snyggt, men man kan göra det funktionellt. Man behöver till exempel en tumme och fingrar på, man behöver ett mothåll, man behöver en klo från två, och istället för att man får en amputerad hand så kan man rädda sådana funktioner. Sen så har vi ju då, bara att jag har sett några stycken sådana här verkliga kapolyckor, man kör vedklyv hemma, det är ju sån enorm kraft i de där. Och det värsta som kan hända, eller många gånger, är ju när två personer samverkar. Du, jag håller så kör du. Och så blir det naturligtvis missförstånd. Och så ryker någonting. Det är ett jättevanligt uppkomst. Sådär. Men det där kan man... ibland kan man sy på en hel hand. Och få den okej.
Men det är också rekonstruktiv kirurgi kan ju också vara till exempel kvinnor som haft bröstcancer, opererat bort brösten och så får man ett nytt bröst.
Ja, precis. Och det där är ju
jätteviktigt för de som vill ha det.
Ja, det vill ju de flesta. Och man försöker få. Och där finns det ju, och sen så finns det, det är något som man inte tänker på, men i stort sett på nästan alla, det gäller faktiskt både män och kvinnor, vi är inte helt symmetriska. Det finns kvinnor som har väldigt asymmetriska bröst till exempel. Självklart efter en kirurgi, för då blir det helt platt. Man tar bort allting. Och det som gör det lite trixigare, eller mycket trixigare, är ju att man har inte så mycket hud att spänna ut. Det åker ju bort när man, om man opererar någon, gör en total bröstplastik då, och i samband med cancer. Då blir det liksom helt platt och stramt. Och då måste man kanske göra det flera seanser. Men där kan man alltså bygga upp det. Men man kan också alltså, om man har bröstasymmetri, om man har ett stort och ett litet bröst, så kan man ju
justera
det.
Så att vilket, man trivs bra med sin...
Så det ser likadant ut på båda
sidor. Nu måste jag bara säga så här. Nu pratar vi om ifall man tycker att det känns obekvämt. Ifall man inte är nöjd.
Ja.
Man kan vara hur asymmetrisk som helst, eller platt, eller inte.
Ja.
Och trivas med det, då finns det inget problem.
Nej.
Utan nu pratar vi om människor som är ledsna eller besvärade på grund av någonting som är brännskador, tänker jag till exempel.
Ja, till exempel. Bara för att, och det är ju skillnad på ålder här, ska jag väl säga, bara för att avsluta bröstdiskussionerna. Så om du blir opererad för bröstcancer när du är 80 eller om du blir när du är 40, så har man olika ambitioner och olika mål rent kirurgiskt. Det är så att de flesta, säger jag, inte alla, men de flesta 80-åringar bryr sig mindre. De vill bara veta att det är, att cancern är borta. Sen får det se ut som det gör. Om det är en platt yta där så är det ingenting. Men sen 40-årig kvinna vill att hon vill ha tillbaka sitt bröst. Och där, så är det.
Och då finns det möjlighet till det, ja, tack vare rekonstruktiv kirurgi. Så ja, egentligen så är ju rekonstruktiv kirurgi och plastikkirurgi samma sak.
Ja, det är det.
Och det är bara det att det är liksom
och
olika.
Och många plastikkirurger hävdar ju det, att har man inte den kunskapen om rekonstruktion med sig så blir man inte en bra plastikkirurg. Mm. Om detta, jag kan förstå resonemanget, och jag tror att jag känner några som i mitt tycke är väldigt skickliga plastikkirurger, och de har pysslat med rekonstruktiv kirurgi tidigare, eller ansiktskirurgi, läppkäk, gomspalt kirurgi på barn till exempel, och såna här saker.
Det är ett annat exempel. Ja. Du vet det här som man alltid brukar prata om, att vissa barn som föds med väldigt, väldigt utstående öron, ja, att de brukar man lägga till lite grann, ja, längs med. Man opererar helt enkelt för att, ja, öronen inte ska stå rakt ut.
Ja.
Och det gör man ju för att man, det är egentligen inte farligt med öron som står rakt ut.
Inget farligt alls.
Så det gör man för att?
Alltså det kan, av sociala skäl. Man kan mycket, mycket väl bli mobbad, och man kan tycka att man är avvikande. Och det så kan man säga, då är det mobbingen vi ska behandla. Ja, det ska man väl gärna utesluta, inte det andra. Det ska man väl naturligtvis göra. Mm. Men om man känner sig väldigt socialt avvikande och tycker själv att man sticker ut och öronen sticker ut åt alla håll och kanter, varför inte hjälpa den då?
Ja.
Precis, och det är lätt för vuxna många gånger att sätta sig på sina höga hästar och förklara för 7-åringen som har blivit retad varenda dag, hela tiden. Kan vi inte fixa öronen? Mamma frågar Olle då. Jo, det kan vi.
Men, och det där ses också som rekonstruktiv kirurgi.
Ja, det gör det. Ja, det går,
det är
ganska
liksom
lätt.
Inget, det är inte,
man kan även inte göra det för tidigt.
Nej, men även om man kan tycka att det är så här, men det är ett skönhetsingrepp, så är det ändå ett sånt som samhället står för. Landstinget står för det.
Ja, ja.
För att inte människan ska lida då. Ja. Men vad lustigt ändå att man har valt just utstående öron som en sån grej, som att nej, det ska man inte behöva ha.
Ja.
Jag tycker att det är, det är ju så gulligt med utstående öron. Jag dör, jag tycker det är så gulligt.
Men det,
men det är,
kanske,
till, det är liksom min grej, jag tycker det är gulligt.
Olle kanske
tycker det är, tycker man inte det och man har det själv, då är det inte alls lika kul.
Nej.
Men varför just öronen? Det tycker jag är rätt spännande.
Alltså, det är en del av ansiktet. Jo,
ja, men det är väl näsan också, eller läpparna, eller vad det nu kan vara.
De fixar man ju också då. Och det finns, beroende på, alltså, det finns ju naturligtvis en massa rekonstruktiva eftertumörer, efter väldigt avvikande brosk deformationer i ansikt, sånt där som man kan göra.
Då kan man få hjälp med det.
Skadade läppar, någon som har blivit biten av en hund, har jag sett på nära håll.
Vilka är de vanligaste rekonstruktiva ingreppen?
Det finns ju, bröstcancerkirurgi är ju vanligt. Uh-huh. Sen finns det en hel del tumörer och annat i ansiktet där man har kör med rekonstruktiva ingrepp. Där kan man, och många av de här ingreppen görs i flera seanser. Med seans menar jag att man får operera flera gånger. Och det gäller ju även brännskador då förstås, som är ganska vanligt.
Mm.
Men de här tumörerna, sen har vi en ansiktsförlamning. Alltså unga människor som ser ut som de har haft en stroke. Hela, den får man alltså, det finns en nervus facialis, sjunde hjärnnerven, som kallas för ansiktsförlamning. Den blir av, man tror det är ett virus då. Och då får man, då blir den förlamad. Och då hänger hela sidan. Ögonlocket hänger, mungipan, du kan inte stänga. Och du ser, du kan se väldigt deformerad ut.
Mm.
Och det här kan man också göra både faktiskt inom ramen för landstinget och privat, beroende på.
Men då, det där det utlöses av ett virus alltså.
Ja.
Och det kan hända vem som helst.
Ja, det kan det.
Och är vanligast i vilken ålder?
Ja, vad det gäller, där är 20 till 50 faktiskt.
Men om man får en sån ansiktsförlamning då, den försvinner inte av sig själv efter ett tag, utan
alltså, när det blir ju ett problem, därför att när man är förlamad så då börjar musklerna förtvina.
Just det.
Ja, och då har du inga muskler och då får du en asymmetri och en deformitet i alla fall.
Och då kan man få hjälp av landstinget att liksom.
Ja, precis. Antingen inom ramen för landstinget, eller jag vet ju att det finns en del privata alternativ också som gör det här. Beroende på hur mycket det är från början då. Det här kan ju bli en diskussion. Nej, men det är inte tillräckligt mycket, eller de är inte tillräckligt bra.
Mm.
Men det finns ju flera kliniker som är riktigt skickliga, som från ett ansikte som du studsar till direkt och säger, har du haft, att man omedelbart tror att de har haft en grav stroke, och det kan ju påverka både öga och det rinner saliv och sånt här, till att man får ett nästan normalt ansikte. Väldigt, väldigt fina resultat.
Men jag tänker också så här, utstående öron, gomspalt.
Ja.
som vissa barn föds med.
Ja, det,
det kan man idag helt liksom.
Ja, precis.
Det,
ja,
det blir superfint.
Jättefint.
Och man bygger ihop gommen också, ja, så att det inte blir problem med maten.
För det blir
det
ju annars också. Ja. Man kan inte suga och man får inte i sig näring och såna här saker. Så där finns det väldigt mycket att göra.
Men sen så finns det vissa estetiska ingrepp också som kan leda till att man gör rekonstruktiva ingrepp.
Du tänker på misslyckad kirurgi någon annanstans. För det finns det ju, alltså när man har trasslat till det något enormt, och då både, alltså både utomlands eller i privata alternativ, det finns ju. Alltså när man gör en operation
och så blir det fel.
Och så det där som inte skulle ske, det blev en infektion fast det inte skulle bli det. Eller det blev en, alltså det kan, det finns ju skrämmande resultat visat då på allt ifrån bukplastiken när kirurgen inte kan. Och man har liksom inte kvalitetssäkrat sina åtgärder. Mm. Utan, men kunden då tror att kirurgen kan.
Mm.
Och så blir det fullständigt urusla resultat. Och det kan man också rätta till i mångt mycket.
Mycket bra man kan göra.
Ja.
Mm. Hur fungerar om man vill återskapa ett bröst efter att ha tagit bort ett bröst vid en cancer till exempel? Alltså, jag har hört att det kan vara lite svårt.
Det är det. Det beror sig på hur
vad är skillnaden mellan att man går och gör en bröstförstoring för att man tycker att det är snyggt och att man måste så att säga gör ett nytt bröst efter att man har opererat bort en cancer?
Ja, alltså det är olika. Det man är att hela bröstkörteln kommer att vara borta. Och förhoppningsvis inte muskler då. Men du får en platt bröstkorg. Man kan skapa en del av volymen då ifrån fettväv och lägga in och få en liten utfyllnad av detta. Man kan använda sig av muskler och ryggmuskel och sånt där för att fylla upp och få det ganska bra. Och, och man kan göra det här i olika...
Men förlåt, varför lägger man inte bara in en sån här boll som man lägger in när man förstorar bröstet?
En protes.
Ja, förlåt, boll?
Ja,
sa jag det?
Ja, du sa boll.
Seriöst av mig? Ja. Nej, men du förstår, jag menar den här lilla hallonbåten.
Det gör man också. Men det ska man också...
Vad heter det?
Geléhallon, en bröstprotes.
Ja, men fast när man säger protes tycker jag det låter som ett ben.
Ja, du tycker det.
Ja, men, det tycker jag.
Men då får du lära om nu då.
Ja, men jag vet. Men om man säger så här, bara för att man ska förstå. Det är en mjuk, liten kudde.
Ja.
Inget ben man stoppar in.
Nej, man stoppar inte in en ben. Utan det blir en gjord av gelé som en påse.
Ja.
Så någonstans. Och då måste man tänka sig här också att det kommer vara väldigt platt och väldigt stramt. Så det kanske man behöver göra då även här i flera seanser. Och man kanske inte alltid kan göra det i samband med första operationen. Man är inte säker på om man har fått mera lymfkörtlar. Det kan vara strålat. Det kan vara man också efter som en del i behandlingen då. Man är osäker på läkningen. Och då kanske man säger men vi vill inte göra rekonstruktionen nu, utan vi vill vara säkra på att vi har fått bort allting och vi kanske ska stråla efteråt och vi vill ha koll på det hela, så att då får man göra det i flera seanser. Och det, men mycket, det är inte alls ovanligt då att man använder sig av alltså en
protes.
Protes.
En bröstprotes. Men du, nu måste jag, en helt annan grej. Om du har opererat bort ett bröst, säger vi, för att du har haft cancer i det. Väljer man att ha kvar det andra?
Ja, det gör man. Man har kvar det andra. Och det här, där finns det problem. Man kommer inte operera. Det finns ju sådana tillstånd med ärftlig bröstcancer där risken är så stor.
Mm.
Och det finns ju ett antal kändisar.
Och då tar man ju bort det.
Då tar man bort det. Det,
just
då
får det är ju det Angelina Jolin har gjort.
Så vitt jag förstår, ja. Och om man säger att risken är 25%, alltså en på fyra får cancer. Om man tycker att risken är så stor och att man i ett lugnt skede när vävnaden är frisk och säger att jag vill inte gå och oroa mig.
Mm.
Jag ska vara rädd, jag ska klämma på mina bröst dagligen i decennier framöver och alltid vara rädd för att jag kanske har cancer.
Mm.
Det kan vara för vissa, säga att en del säger jag skiter i det fullständigt, jag tar det som det kommer, och någon annan kan totalt inte släppa tanken.
Nej.
Och då får man göra det där. Men då blir
är det också någon slags rekonstruktiv kirurgi?
Ja, det kan du vara säker på att de
lägger. Ja, men för då tar man ju bort två friska bröst egentligen.
Ja, och då är det ju lättare.
Men man gör det ju egentligen.
Men då har du en frisk vävnad som läker bra, det är lättare.
Ja. Så att varför tar man inte hud? Jag tänker på så att du säger att det är komplicerat när man har tagit bort ett bröst.
Ja, för det är helt platt och stramt.
För att det är platt och stramt.
Ja, det ligger bara, det är bara bredbens och bröstkorg.
Ja, men jag förstår det. Och jag har ju själv sett hur det ser ut, så det är inga, liksom, men det jag tänker på då, du vet när man gör till exempel rekonstruktiv kirurgi när man ska ta bort hud från en del av kroppen för att sätta till en annan när man till exempel är brännskadad. Skulle man inte kunna göra så på bröstet?
Nej, det kan man inte. För det är inte huddefekter man får. När, om du har sett brösten så har, måste du tänka på alltså ett opererat cancersår. Då ser du att det inte är huddefekt. Det är sluten hud, alltihopa. Det är ärr och så, men det är hud mot hud. Till skillnad från en brännskada när det inte finns hud, då hjälper det inte att transplantera på lera lager. Det kommer inte fästa, det kommer inte gå. Utan jag, det är volymen under som saknas.
Nej, men jag trodde att man då kunde liksom sy, ta hud från någon annanstans och sy.
Nej, det går inte. Men då, det finns, man kan,
kanske var en jättedum fråga.
Tycker jag inte. Därför att det finns något som heter Lambeau-teknik. Mm. Och då använder man sig av, men då kan man till exempel vrida hud eller ta lite från sidan av som man försöker täcka när det saknas av vid skador och sånt. Och, då, och det är såna här operationer som kan ta liksom 10-20 timmar långt när man håller på och man opererar i kärl. Så att allt bygger ju på att du har blodförsörjning och näring och då får du syrgas och då kan det leva. Annars så kan det inte det.
Superkomplicerade.
Ja. Men, och sen bara avslutningsvis det här med plastiken då, att, att risken är ju att vid rekonstruktiv bröstkirurgi då, att då kommer det nya bröstet komma väldigt högt i förhållande till det andra. I och med att det har inte så mycket volym och den volym du lägger in hänger inte på
Nej,
samma
men precis.
Sätt
det är svårt
och då får
du
asymmetri där. Ja, så ibland kan man korrigera andra sidan också.
Ja, just det, för att det ska bli symmetriskt.
Ja.
Mm. Men du, vad krävs det för att man ska kunna göra rekonstruktiv kirurgi inom ramen för landstinget så att säga?
Inom ramen att det krävs att det inte att det är en ett inte i huvudsakligen estetiskt ingrepp utan att det har med man ska återställa någonting som har funnits.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag träffade en gång en helt fantastisk kvinna. Hon bodde granne med mig. Jag var ung och bodde väl i fjärde hand i någon lägenhet i centrala Stockholm. Och hon var lika, hon bodde bredvid mig och vi var unga och ute. Och en kväll så kom hon hem, och det här är också en historia som hon har berättat i Nyhetsmorgon. En kväll så kom hon hem och det var jättekallt i lägenheten. Så hon satte på gasspisen för att få upp värme i lägenheten. Och så vänder hon sig om med sin dunjacka på sig. Och så fattar dunjackan eld. Och hon blev så brännskadad. Så att hon låg ju i respirator i flera månader.
Mm.
Och de visste absolut inte om hon skulle... Det såg inte ut som att hon skulle överleva. Men de gjorde vad de kunde. Och sen fick jag träffa henne när hon hade överlevt och gjort mängder med operationer. Det här måste ju vara bland det svåraste rekonstruktiva du kan göra.
Ja, precis. Alltså, och det beror på när man gör det. Jag har varit med om några liknande fall som, vad det gäller barn. Det är väl så här. Vid brännskador så får man ju alltså, det beror på hur omfattande det är, men man kan delhudtransplantera, då måste man ju ha någon transplantat att ta. Är man väldigt brännskadad så kanske det inte finns någonstans att ta någonting.
Om man har hela kroppen, nej, så att säga. Ja, men om man har en del då, då tar man från andra delar av kroppen.
Och försöker kanske täcka över. Det beror sig på, men det kan man göra till viss del. Men de här delarna växer inte. Så att är du fullvuxen så är det ju en sak och sånt där. Och sen så bortsett från all problematik med smärta och hur man ventilation och hur man ligger i en respirator. Och njurarna rasar ju nästan alltid på de här. Så att man måste ha dialys under perioder och man får lättare infektioner och allt. Det är väldigt komplicerat. Mm. Men just det hemskaste som finns är ju det här förutsägbara kastrullen med hett vatten som barnet inte ser, bara handtaget, går fram till spisen och vrider ner. Jag har haft sån här
ont i hela kroppen när du säger det.
Och så skvätter det ner och då får de det i ansiktet eller på sidan på halsen. Jag hade en sån patient, ett litet barn som vi då opererar ungefär var tredje år. För att man opererade och så täckte man med hud. Så att, och sen allt eftersom det växte så drogs det ihop på huvudet ner till vänster axel. Sen lättade man på det där och så fick man hålla på.
Alltså huden stretchar inte ut som vanlig hud.
Den följer inte med.
Den följer
så att
inte med.
Det där är sånt där så att man vill... förr var man ju vanställd. Nu kan man komma ganska långt med det här.
Mm. Men de här barnen när de sen har vuxit in i sin vuxenkropp så att säga, då kan man,
alltså det blir
då
ju,
behöver de inte opereras hela tiden.
Nej, men det blir ju man blir ju märkt för livet.
Ja, usch, man måste vara försiktig. Du, har du varit med om någon gång att någon har kommit in efter en det är klart att du har, vilken dum fråga, nu får jag ju skärpa mig.
Ja.
Hur vanligt är det att man kommer in med så här riktiga olyckor där det är så här brott och avslitet?
Det är vad vi kallar alltså multitrauma och sånt där. Och i ett landsting som Örebro län så kan man väl säga att det dyker upp kanske någon per vecka. Det är ganska ovanligt ändå att det är större, alltså så här riktigt multitrauma, det måste man säga.
Och vad är det vanligaste?
Det är ju trafikolyckor och skador och sen är det fallolyckor då. Men,
fallolyckor?
Ja, man ramlar från en höjd till en annan.
Alltså man har klättrat upp på en stege på tomten?
Arbetsplatsolyckor.
Arbetsplats, ja.
Och sen så har vi några klassiker. Det är ju de som jag pratade lite om. Man ska fixa, man stoppar in fingrarna i saker och ting, i maskiner, i korvmaskiner där det klipps av. Eller
gräsklippare.
Eller den klassiska vedkapen.
Vedklyv. Har du varit med om det någon gång?
Ja, precis. Ja.
Och vad hände då med fingrarna?
Halva handen gick av. Helt kliniskt klippt bara av. Tjock.
Vadå halva? Den gick av helt?
Helt.
Vadå, du hade en del av handen som satt fast i armen och den andra var på var?
Låg bredvid. Ja. Ja, okej, helt snyggt. Inte avsliten.
Men alltså, då måste man ju svimma.
Ja, det är, först blir det nog så känns det som ett hårt slag. Det sa han som har varit med om det. Han förstod att det var inte bra. Men
förlåt.
Nej, men att det var en allvarlig skada.
Men vad hände då? Du måste du berätta så här. Om man klyver handen på det sättet. Jag tänker att man kommer hamna i en chock och typ bara trilla ihop.
Nej, det gör man inte.
Vad händer då?
Ja, dels man sätter sig, man håller sig för den där. Och man har
sprutar inte obegränsade mängder blod?
Nej, inte obegränsade, men det sprutar. Ja. Det är ju att man klipper ju både nerver, artärer och vener. Och det som sprutar är ju från artärerna. Och det har man flera stycken då i handen som det här var.
Uh-huh.
Du har ju två stycken kan man väl säga på underarmen. Radialis och ulnaris artärerna. Som en går på vardera sidan.
Mm.
Den ena är ju den på tumsidan som man brukar kolla pulsen på folk. Va?
Mm.
Där har man ju två stycken som går ut. Det här var lite längre ner då, nedanför tummen. Så att med det var fyra fingrar avklippta.
Mm.
Och då är det ju det som grundläggande, fundamenta, tryckförband, högläge och sitt still.
Tryckförband, högläge och akut läkarvård,
precis,
skulle jag säga.
Ja, och så han gjorde det här. Och polaren som höll på och skötte den andra delen av vedklyven där det sprack.
Mm.
Alltså de missförstod varandra. Jag trodde du var klar.
Mm.
Han ringde då, han hade ju telefon.
Mm.
Sådär.
Men stämmer det här? För det har jag också hört någon gång att om man hugger av sig fingret av misstag i en olycka, så ska man ta med sig den andra delen, alltså den
självklart
delen som är avliggen.
Det ska man göra. Ja. Och då ska man ju förvara den kallt. Man ska inte släppa ner den i is så att man får frostskador. då får man ju, och då kan det ju göra ont värre. Mm. Men man ska ju gärna vira in den i något rent, en näsduk, om inte alla näsdukar, något rent, och sen lägga den på is. Mm. Så att man ska inte komma i kontakt med det, för då får du förstör ju den biten. Och sen så tar man med den, för man kan inte alltid sy tillbaka någonting, men om du inte tar med den, då är man ju garanterat att det inte blir. Men den här handen syddes tillbaka efter en jättelång operation som var 12 timmar och 2 eller 3 handkörer, jag kommer inte ihåg hur många de var. Men då sätter man sig att sy, och handen är ju komplicerad. Dels är det väldigt mycket senor som ska dra i olika fingrar, och sen ska nerverna passas.
Och då, benen och allt.
Är nog det lite minsta problemet. Det får läkas lite sen. Men, och blodförsörjningen. För får man inte det, och då syr man ihop artärer och vener så att man får dit. Annars så kommer det falla av i alla fall. Och det gick bra faktiskt.
Men när du säger att han har en hel hand nu.
Ja.
Och hur långt efter, han åkte väl in akut, tänker jag mig, och ni tog hand om det akuta.
Ja.
När sydde man fast handen? Gör man det direkt eller väntar man ett tag?
Liksom? Nej, man gör det direkt. Men det kan inte en vanlig kirurg, utan det måste i det här fallet handkirurgen göra.
Mm.
Och de vart ju kontaktade, så att jag skulle uppskatta i tid kanske 2,5-3 timmar. De var väldigt snabba, det är fort.
Ja.
Och det är ju så här att man kan inte låta det gå hur länge som helst.
Mm.
Utan det finns nog en gräns. Det här kan man diskutera. Men 6-8 timmar, sen kommer det inte att funka längre.
Att sy ihop.
Och det beror också på hur mycket muskler det är med. Det är väldigt mycket muskler och skadad vävnad och infekterad, så är tiden kortare.
Mm.
Men det här gick bra, och han fick hyfsad funktion.
Ja, men för det var det jag skulle
men
fråga.
Nedsatt känsel.
Men kunde han liksom böja fingrarna? Ja. Kunde han greppa
han kunde
saker?
Greppa. Ja.
Men det är ju ändå fantastiskt.
Hålla i en bilratt, köra bil.
Ta en kopp kaffe, alltså lyfta en kopp kaffe.
Ja, så.
Ja.
Men ingen ansluta med fiol och piano.
Nej, men ingen fin motorik så.
Nej.
Men ändå, han måste ju ha varit oerhört glad eller tacksam mitt i allt elände.
Precis, mitt i allt elände. Jag hade ju en sån här annan patient också, som jag kan ju berätta den historien då, men en norrman som heter Freddy. Av alla namn, norska namn, och så han hade en Lada, det är ett bilmärke som inte är känt för airbags, kan jag säga. Så han hade en bil som inte var sådär, och han frontade nästan med en timmebil. Och han hade inga skador inuti skallen, men han hade 34 benbrott, och ansiktet hade klätts av honom, så han hade stor sår i skalpen, och han hade hela ansiktet framför sig. Han såg inte på grund av sin egen panna var vikt framför honom, och allt var liksom framkavlat, och 34 ben i underarmarna och i underbenen var av. Han hade fastnat mellan pedaler, och han var i ett dåligt skick. Vi opererade honom hela natten och sydde tillbaks huvudet på, alltså ansiktet på honom. Och man använde sig av någon yttre fixation, så hette det då. Det, alltså man gipsar inte, utan man har ett stålställningar. Och då hände det här. Nu menar jag inte att vara elak mot det här. Men då kom de här kommentarerna som är så rätt men blir så fel.
Vadå?
Han låg dagen efter operationen med fötterna i högläge i en säng. Då, som så här klassiskt, med fötterna uppspända, armarna uppspända, huvudet och 258 stygn. Och så kommer första kirurgen förbi och säger: är det Freddy? Ja, han kunde knappt prata, men han var vaken. Och vilken tur du har haft. Och så kommer nästa och säger: vilken tur du har haft. Och så kommer fjärde kirurgen och säger: vilken tur du har haft. Och då säger den här norrmannen: det beror på hur man ser det. Och så börjar han att gråta. Alltså, verkligen. Tur är 100 000 på skraplott, va? Men det här var inte tur, fast han hade haft tur att han inte dog direkt.
Ja. Så att jag har helt rätt.
Jag stod och såg hur han inte stoppade dem. Jag var ju inne på salen hela tiden. Varenda, den ena efter den andra, förklarade för den här norrmannen, som var fullständigt, han var dataoperatör han använde sina händer rätt mycket. Och alla förklarade vilken tur han hade. Han kom tillbaka ett år senare från Oslo, på kryckor visserligen, men gåendes på kryckor, hållandes i kryckorna själv. Och nästan inga är alls i ansiktet, för det hade vi flyttat under hårfästet. Och lämnade tillbaka alla skruvarna. Han hade med sig 2 kassar med skruv.
Är det sant? Symboliskt för honom att få lämna tillbaka dem till er.
Han tyckte att han var så nöjd med vården. Han tyckte det var bra.
Om du skulle beskriva vad rekonstruktiv kirurgi betyder för människor som har glädje av den, vad skulle du säga då?
Ja, den betyder livet. Man ger folk livet åter.
Tack, Dr. Mikael.
Tack.
Puss och kram.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.